Röster.
Dagens programledare är Mikael.
Mikael, ja. Det må jag. En stor applåd för Mikael här.
Vardagen.
Hallå allihopa, hoppas ni är bra. Det är Mikaela här, ja, som ni har fått höra, det är inte Mikael. Vi ska prata lite om empati idag. Och enligt det här Wikipedia så är empati betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Så jag vet inte om djur räknas in i det eller känner, om de räknas som individer som känner mig. Bara någon tanke som slog mig just nu. Men i alla fall, jag kommer ju prata utifrån min erfarenhet inom sjukvården. Jag har ju pluggat röntgensjuksköterska som är en direkt specialisering, så jag har pluggat i 3 år och haft praktik, så mest inom röntgen men också 4 veckor på en KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning. Och sen har jag också varit patient själv, men det är väl mest så här jag har jobbat. Men sen är det också att ni är välkomna att komma fram och prata och kanske koppla till det jag säger eller liksom er egen erfarenhet av empati och andra synpunkter, är också välkomna. Då tar vi en låt. Det första är Human av Rag & Bone Man.
I'm only human, I do what I can. I'm just a man, do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Så, då ska jag prata utifrån min erfarenhet inom sjukvården. Och såklart, det är väldigt brett för att det är så mycket människor, så mycket problem, alltså de prioriteringar och sånt som man, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Men det är lite så här, hur ska man vara som personal liksom? Klarar man av att vara empatisk eller är det lite mer professionellt att vara lite så här, tänka mer logiskt och sånt? För det är lite en avvägning och man är ju lite olika, men jag känner lite att inom röntgen är det ofta man tänker inte på patienter som människor eller så här personligt, men det är knät och det är höften. Och det blir mer effektivt, men det, man glömmer ju lite det här det mänskliga. Och sedan också känner jag att jag vet inte om det är så för att man ska kunna överleva och jobba inom vården, att man är liksom väldigt fokuserad på vad är din uppgift liksom, inte tänka utanför boxen alltid. Så som patient vill man ju ofta veta liksom hur bilden ser ut också. Jag har fått höra exempel. Det var en kvinna, hon hade jätteont i foten. Så hon var på röntgen för hon skulle röntga det och hon kom liksom gående. Och hon hade jättesvårt att gå. Och så såg man på röntgen, ja det var brutet. Men ska du då som sköterska, jag ser inte att det här är brutet för jag får inte diagnostisera. Så du får gå liksom och så. Om man tänker sig utanför boxen så kan man tänka liksom ett steg till. Ja, men den här människan behöver ju hjälp att gå. Hon har jätteont. Att, det är ju mycket så här, mycket patienter liksom inte får reda på som händer bakom kulisserna. Alltså mycket så här teorier. Men man vågar liksom inte säga till patienten, för tänk så är det fel. Då har jag gett felaktig information. Men det är... Det kanske blir liksom som ett tema. Jag minns när jag själv var patient. Jag, jag var väldigt så här, visste inte vad som hände. Och jag bara, ja men du ska hitåt. Och så bara gör man det. För att Overlords säger till en att jo, men det ska man göra. Och sen alltid, det problemet är att om du inte vet som patient att varför det här är viktigt, då kanske du inte gör det. Som till exempel patienter som kommer för röntgen och du vet att det är liksom, den har en cancer. För det står i remissen, men patienten vet inte om det själv. Och den vet inte varför den är där. Då kanske risk att den kommer inte. Så det är väldigt mycket, ja, det är väldigt mycket etik och sånt inom sjukvården. Och det, jag tror att för att överleva som vårdpersonal, man måste, många går in i det här att jo, men jag ska göra det här är mitt jobb. Det här är min struktur och jag, det här är det jag måste göra för att det inte ska bli fel. Så jag pratade med någon som hade jobbat som läkare. Hon sa det, jag var så rädd att det skulle bli fel. För då skulle jag bli anmäld. Och bara den tanken att hon är rädd att det går fel för att det ska hända någonting med henne. Inte för att det ska gå fel för patienten. Liksom. Det är ju liksom att man tänker så. Det är liksom, det ska inte hända mig någonting, men jag tänker det är ju, det hade ju varit bättre för patienten om man hade tänkt på patienten. Då hade man kunnat kanske gå utanför byråkratin och liksom fixat saker så att det kanske går bättre för patienten när strukturen inte fungerar. För det, vi har ju en struktur för att det ska bli mer effektivt. Men det är ju inte alltid att det är det som är det bästa för patienten. Det är lite mina tankar och jag har ingen liksom tydlig struktur när jag pratar här, men om det är någon som vill komma upp och prata så här, om någonting jag sagt eller egen erfarenhet eller så tar vi det efter nästa låt. Och det är He Ain't Heavy, He's My Brother by The Hollies. Eller Hollies.
The road is long, not shared. And the Lord doesn't weigh me down.
Ja, då var det dags för publiken att komma med sina egna synvinklar. Och det är Maria O ville börja.
Hallå, ja, nu hörs jag. Jo, jag tycker det finns mycket att säga om det här med empati. För det första så, men det tycker kanske de flesta, men jag tycker det är ett väldigt positivt laddat ord. För det är väl det som gör oss mänskliga, tänker jag. Men jag har varit med om på nära håll i relation att tillsammans med en man så visade sig, jag var väldigt ung så jag visste faktiskt inte vad psykopat var, men det blev upplyst om av en läkare att jag levde ihop med en psykopat. Och det var fruktansvärt. Och han hade ju ingen förmåga till empati, ska jag vilja säga. Och det är i sig tragiskt, för jag kan någonstans förstå att han hade en väldigt, väldigt trasslig uppväxt, att han har blivit så att säga skadad av det. Men det är inte så god prognos, har jag hört, att bli hjälpt. Om man har den så att säga känslomässiga problemet, eller man ska säga. Sen har jag jobbat mycket. Jag har jobbat med människor hela mitt liv på olika sätt. Och det här med att vara professionell och empatisk kan man diskutera mycket. Men jag tycker, jag har jobbat mycket i vården, i hemtjänsten, i sjukhus, hotell, reception. Och sen som syo, eller syv säger man nu för tiden. Och jag tycker alltså att jag har i alla fall kunnat ha varit både vad jag tycker själv empatisk och professionell. Samtidigt, jag har aldrig tagit med mig jobb hemma, alltså vad jag kan minnas. Och om jag går till mina egna erfarenheter som patient så tycker jag att det är jätteviktigt att det är en empatisk person som jag möter. Oavsett om det är läkare eller om det är sköterska eller, ja, det är väl ungefär vad jag tänker.
Det är skönt att du ville känna att det är okej att berätta. Jag tänkte lite på det här, den pojkvännen du hade. Hur är det? Alltså, jag har ju aldrig varit med om det själv. Liksom, är det att man, hur är den upplevelsen? Att,
ja, jag kan säga så här att han under ett antal år successivt. Det var ju inte bara rent fysiskt slag alltså. Utan det var ju framförallt med ord som han liksom knäckte mig.
Var det liksom hans, han ville det? Eller det var...
Samtidigt, jag ville ju lämna honom men det gick han ju liksom inte med på. Han sökte ju upp mig om jag försökte så att säga lämna honom. Han var på något vis beroende av mig, kändes det som. Men samtidigt behandlade mig fruktansvärt illa. Det är en jättekonstig relation.
Han kanske behövde någon som brydde sig.
Ja, jag vet inte.
Mm, nej. Men tack för att du ville dela med dig.
Tack.
Sen har vi Roger här. Han vill också dela lite.
Ja, hörs jag. Ja, det gör jag. Jag har blivit opererad 2 gånger som vuxen. Och den ena gången så blev jag opererad av Nordeuropas främste kärlkirurg. Och för mig betyder inte så mycket medkänsla så mycket i sjukvården. Jag var mer inriktad på att få professionell vård. Alltså att det var professionellt, att det gick rätt till. Och då är frågan, för den här läkaren då, kärlkirurgen. Detta var på 80-talet och han hade ju alltid med sig ett gäng läkarstudenter eller AT-läkare eller någonting sånt där. Jag vet inte vad det var som han hade i släptåg eftersom han var en sån big shot som han var då. Och det verkar som om han var mer professionell med sina AT-läkare eller studenter eller vilka det var än han var med mig. Men då måste man ju liksom på något sätt avväga det. Han kunde ju ha berättat till exempel vad han skulle göra med mig. Men jag fick ju ingen information. Och det var mest det som jag inte tyckte om med den här operationen. Jag blev inte informerad om exakt vad han skulle göra och så.
Så det, men jag känner också det lite så här omvårdnad att informera patienten att den ska få känna sig trygg. Att den förstår vad som händer.
Precis, det är det som är viktigt, att man förstår vad som händer.
Ja.
Sen kommer det här andra då, empati, det kommer i andra hand.
Jo, men det här med att informera patienter, det jag känner, det har jag läst lite så här på så här, sjuksköterska, vårdsköterska, att man ska, för att omvården ska vara bra, att patienten är medveten om liksom, så här, hur lång tid det tar och vad som kommer hända. Och det är kanske någonting som läkare missar, för de läser ju inte omvårdnad, de läser ju medicin.
Precis, och det var ju också på 80-talet och det var kanske lite annorlunda då, jag vet inte faktiskt. Men,
jag är inte så insatt. Men,
vet du det, Maria?
Nej, jag vet faktiskt inte det.
Nej, men så var det för mig i alla fall.
Mm. Det låter ändå på dig som att du missade lite omvårdnad.
Nej, jag fick all den vård, eller vad man ska säga, alltså, efter operationen och innan operationen så blev jag väl omhändertagen och det var inget som gick nöd på mig på det sättet. Så jag klagar inte på den biten. Det var mest informationsmässigt som det glappade på något sätt. Han var säkert mycket duktig på att informera sina AT-läkare men inte mig.
Ja, men det är väl lite så när man är patient, då är man liksom den huvudpersonen egentligen.
Ja, man tycker det. Man tycker det. Mm. Jag tycker det var så, ja. Så att det, men det var inte så riktigt.
Nej, jag vet det. Det var, alltså, jag kan tänka mig som läkare att man är mer fokuserad på uppgiften.
Jag tror det också. Det var nog det. Han var en mycket stressad man då, skulle jag tänka mig. Han fick väl mycket jobb och så. Jag var ett intressant fall i alla fall.
Ja. Men vi fortsätter med nästa låt. Och så, ni kan stanna kvar om ni vill, så kommer det upp nya sen också. Men vi börjar med Come Compassion, bara Maya Francis.
We break into your car, you cry at every turn. I see you got
Och Maria hade någonting hon ville tillägga.
Ja, det nämndes i förbigående tror jag, det här med, eller jag sa själv att det är det som gör oss till människor, tycker jag i alla fall i mångt och mycket, att, om vi, att vi är empatiska mot varandra. Inkännande kan man väl också säga, det är ett närliggande ord. Men så tänker jag på det här med djur. Jag har ju då haft djur så nästan alltid. Just nu har jag då en liten vovve. Och hon är extremt, jag säger kanske inte empatisk, men inkännande. Hon känner av om jag är ledsen eller, ja, framförallt om jag inte mår bra. Då ska hon verkligen vara precis där jag är. Och det tror jag inte är någon tillfällighet. Nu ska hon ju i och för sig vara nästan jämt, men ännu mer då faktiskt. Och jag tror att djur är till en väldigt stor tröst för många människor. Eller det, så är det ju. Det var bara det jag tänkte.
Det är ju skillnad på alltså om du har en, vilka djur det är och om du har en relation till det djuret.
Ja.
Mm. Tack för att du ville dela med dig. Ja, och så har vi Magdalena, hon vill också säga några ord.
Ja. Jo, jag ville knyta an till det här med vården. För ganska nyligen så var jag inlagd på Baravägen. Och då handlade det ju alltså då om empati. Jag anser visst att vårdpersonalen, sjuksköterskorna och skötarna där har empati, men de har inte tid. Detta resulterar i att när jag var orolig och ångestfylld så gav de mig mediciner. Och jag kände också att de prioriterade så, som naturligtvis de måste prioritera, men att de patienterna som hade varit där längre och hade extrem ångest, alltså, eller extrem, det kan jag inte värdera, men väldigt stark, de fick ju mer av samtal än vad jag fick. Men det kunde också hända som så här att 2-3 av de som arbetade där satt och spelade skippo eller uno med en patient. Och det tyckte jag var inte riktigt okej. Sen, det var några där som kunde vara så här att en sjuksköterska kunde vara så här att när hon gav medicinen så frågade man, så sa jag till exempel, jag kan inte svälja alla på en gång. Lät hon bara lite. Alltså hon var inte alls till mötesgående. Men i det stora hela, nu vill jag inte bara svartmåla dem, utan det fanns många som hade stark empati också och tog den tiden de kunde. Men på något sätt så borde de kanske lära sig hur de ska kunna, det borde inte vara omöjligt tycker jag, hur de ska kunna hantera olika situationer med olika patienter utifrån vårdbehov.
Ja, det är såklart så här komplicerat när man har bristande resurser. Att man kan inte hjälpa alla som man vill. Jag tänkte på det här du sa att man prioriterar de som har varit där längre. Jag träffade, när jag var inlagd, jag träffade någon som hade varit där i flera månader. Hon kände, ja men ni prioriterar folk som varit här kortare tid för att ni vill få ut folk. Men jag kommer vara här jättelänge så ni kollar inte på mig. För det, så det är också så här... Från vems perspektiv kollar man på? Jag vet liksom inte hur någon annan har det egentligen. Men ja, sen är det här med, det hörde jättelång kö till psykologer och sånt. Jag vet inte om det är, om man redan har en kontakt med en psykolog, kanske det är lättare att få tid med den. Det här med att man pratar, alltså man spelar spel med visst patient. Det kan man inte bara dela liksom alla, man tycker det, att alla får vara med.
Ja, men det var ju så att om man själv är lite deppig så kanske man inte orkar fråga om man får vara med. Då hade det varit betydligt lättare om personalen hade frågat mig och de andra som inte var med. Vill ni också hänga med på ett parti? Det.
Ja.
Sen så skulle jag gärna... Ja, vad skulle du säga?
Du får skriva det som en så här förbättringslåda.
Ja, det borde jag göra. Ja. Men jag skulle vilja tala lite om empatin här på Lunds fontänhus. Jag tycker det är en fantastisk gemenskap vi har. Och idag när vi satt ute i solen så tackade jag allihop. Och folk blev lite generade. Och jag vet inte om det är något svenskt att man har svårt att ta till sig positiv feedback. Men jag tycker att det här är verkligen mitt andra hem. Och jag tycker det är fantastiskt när jag ser ut över människorna här. Att veta att det finns folk här som har det riktigt svårt. Men som har gett mig så mycket empati denna vecka och andra dagar. Att Det är inte bara någon kliché, någonting som jag liksom vill hålla på och babbla om, utan att vi så gott vi kan efter vars och ens förmåga, att vi tar hand om varandra, att vi finns där för varandra. Ibland tror jag nästan att det är de människorna som har eller har haft det svårt som kan lättare förstå på något sätt. Det är inte så, det finns bra handledare också, absolut. Men jag tycker att vi är bra på det här att visa empati för varandra.
Ja, det ska vi fortsätta med att vara.
Ja, tack för mig.
Tack för att du ville prata. Men då tar vi nästa låt. Jag tror det är Tears in Heaven. Eller det är Strange av LP. Då var det ny deltagare. Martin ville prata lite.
Ja. Alltså empati då, medkänsla. Alltså det är någonting som många yrkesgrupper som har frågat sig om man ska vara. Alltså allt ifrån liksom läkare till polis, jurister, säljare, alla möjliga människor.
Alltså om man ska ha empati i de yrkena, eller hur?
Ja, precis. Så man får fråga sig själv.
Man måste ju ändå ha viss empati för att kunna förstå hur de tänker jag. Mm. Att det liksom att vilka knappar man ska trycka på.
Ja, precis. Alltså en gång så mötte jag en säljare som han hade väldigt bra empati. Jag skulle köpa en ny bärbar dator. Och då fick jag rabatt på antivirusprogrammet som kostade 500 kronor. Så han hade väldigt på empati. Han tyckte, alltså, ja, jag tyckte det var lite väl dyrt att köpa antivirusprogram till. Och så frågade jag om jag kunde få det med. Och då sa han, ja det kan du. Så där hade han empati. Han kanske tyckte lite synd om mig.
Ja, eller så tänker du att du vill sälja så många som möjligt.
Ja.
Så ger jag dig rabatt så kanske fler köper.
Ja.
Det är lite så, man vet ju inte. Men jag tänker också det här, jag tror kirurger är så här att de stänger nog av mer. För det är väl mer att man, eller jag tänker bara så här att jag har hört liksom att man när jag var i gymnasiet, vi skulle dissekera en sån dödfödd spädgris och jag liksom Det tog så himla emot när man såg ansiktet. Men när det väl liksom var öppet och det är bara kött, du ser bara organ. Du har inte samma, för det, du ser ju bara det är bara kött. Det är inget levande, känns det som lite. Mm. Att det är kanske lite man stänger av om man inte, eller så är det man inte inser vad man håller på med riktigt. Man tänker liksom det är ingen person här, det är ingen, man tänker det är en maskin som ligger här och jag ska fixa den maskinen. Det är lite mina tankar. Roger, han kommer också upp. Han ville fortsätta lite.
Ja, jag skulle säga att jag sa innan att det är viktigt för mig med professionalism. Mm. Men när det gäller min sjuksköterska.
Ja.
Så jag har en väldigt bra sjuksköterska.
Mm.
Och hon är professionell, visst är hon det. Men ja. Hon är också väldigt empatisk. Och det tycker jag om. Så att det fungerar det också, va? Men det beror på vilken roll de har i sjukvården också. Det är ju det. Mm. En läkare behöver vara mer informativ och en sjuksköterska kan vara mer empatisk i sitt sätt. Eller en sjukskötare.
Men jag menar lite det här läkerska. Att information är lite, det är lite omvårdnad liksom. Men det jag tänker. Okay.
Ja, men det är inte så mycket empati utan det är mer informativt. För att man ska förstå och kunna förbereda sig för den här operationen man ska gå igenom. Jag fick ju information
efteråt. Du vill typ fasta och sånt eller?
Nej, det fick jag ju reda på att jag skulle fasta och så. Det var ju inga konstigheter. Men jag fick reda på vad han hade gjort när han hade rotat i mig först efter operationen.
Ja.
Och jag tror inte han visste vad han skulle göra.
Ja, men jag är inte så insatt i så här kirurgbiten, men alltså man ser ju liknande ut. Ja. Nej, jag vet inte så mycket det. Jag tänkte bara tänka på. Jag har hjärnsläpp, förlåt.
Ja, det får jag också ibland. Men som sagt var, läkare ska vara professionella och informativa. Sjuksköterskor ska vara empatiska och duktiga på sitt jobb givetvis.
Ja, men också det här med att vara informativ är ju lite att ta hänsyn till hur du känner dig.
Jo, det kan ju vara det.
Att du mår bara av att ha information.
Ja, men det måste inte vara så. Så han kan ju vara informativ bara för att han vill vara professionell.
Mm.
För att han har den läggningen då. Han eller hon.
Hen.
Hen, höna. Höna kanske vill vara duktig. Alltså, då kan jag respektera det. Och,
ja.
Och om han gör det eller hon gör det för att vara professionell eller empatisk, så spelar det ingen roll för mig. Utan det viktiga är att det blir gjort, va? Att jag blir informerad.
Ja, alltså det är ju en viktig uppgift läkare har att informera liksom av din diagnos och vad vi kan göra åt det. För det är ju de som har det ansvaret.
Jag hade ingen diagnos, förstår du, för att det var en väldigt sällsynt sjukdom.
Okej.
Okay. Njursjukdom. Mm. Och därför så tror jag att han opererade mig för att jag var ett intressant fall. Han tog sig an alla de intressanta, udda fallen, va, som var unika.
Lite skrämmande att inte ha någon diagnos. Liksom, du är sjuk på ett sätt som ingen annan vet.
Precis, ingen visste vad det var.
Mm. Visste de sen, eller?
Nej, det blev aldrig utrett.
Blev du bättre, eller?
Jag blev bättre efter den andra operationen, men det var inte den läkaren. Det var en annan vanlig läkare.
Vanlig.
Han flyttade njuren från här
till
ljumsken.
Ja.
Ja, det var väl något sånt, jag vet. Nej, det var en kirurg det också.
Ja.
Men han var inte lika känd.
Nej, men man måste inte vara känd för att vara bra.
Nej, alltså han hade säkert gjort sådana operationer tidigare. Det var ju en vanlig autotransplantation. Det är inomkroppslig. Från en del av kroppen till en annan.
Mm.
Det är autotransplantation.
Ja, det får mig att tänka på när jag sommarjobbade på neuroröntgen. Där har man så här nervblockader. Man sprutar kortison in i ryggraden. Och det är vissa patienter som säger, men jag vill bara ha den här läkaren. För det är bara han som är bra. Ingen annan, det går inte när någon annan gör det.
Men man vill ju gärna känna förtroende för sin läkare. Och då kan det lätt bli så att man fäster sig vid en läkare.
Mm.
Det är även så i psykvården, har jag märkt. Första gången jag blev inlagd 1995 eller 94, då var man ganska utlämnad. Va?
Mm.
Och då hade man två val. Antingen gjorde man motstånd mot allt de sa och gjorde. Eller så kände man förtroende för sin läkare. Och jag valde det senare då. Mm. Jag visade förtroende för min läkare.
Mm. Men det kan ju också vara att om du har pratat med samma läkare flera gånger, då kanske de känner dig bättre och kan ge dig vård som är mer anpassad för dig. Eller känner du?
Ja, så det var ju på Sankt Lars det här.
Okay.
Men sen dess har jag haft läkare uppe på olika ställen, på Grågåsen som det hette då innan.
Mm.
Och sen så vidare på Aleris, och sen först var det uppe vid sjukhuset på Kiosksgatan.
Mm.
Och sen var det en sväng på Aleris, och sen var det tillbaka till Kiosksgatan. Och sen var det till Baravägen.
Fram och tillbaka här.
Ja, och jag har haft lite olika läkare.
Mm.
Men jag tycker om min nuvarande läkare. Hon är duktig, tror jag. Jag har försökt hjälpa henne och berätta om mig själv. Okay. Och så.
Mm.
Så hon har fått jag har fått en ny diagnos också sen några år tillbaka.
Mm. Ja.
Och den stämmer bättre på mig.
Det är bra att du går framåt.
Ja.
Jag tänkte också det här när jag hade praktik på kirurgakut. Då kände jag var med på sådana här inskrivningssamtal där man tar parametrar och så pratar man igenom patienten om historia och sånt. Och jag kände att man får ju en mer relation till den personen då. Och liksom vad de säger går in lättare, man kommer ihåg lättare än om man bara läste på något på datan liksom, så jag i kort information att man det går lite in, man fattar bättre liksom. Men ska vi köra nästa låt? Det är Tears in Heaven av Eric Clapton. I saw you in heaven. Ja. Ja. Jag hade en liten fråga. Tony sa han ville prata lite om det här med vad är att vara professionell inom sjukvården? För det är vissa som till exempel säger att det är professionellt att gråta som kanske vårdpersonal, och vissa säger att nej, vi vet, lite osäkert. Vad tycker du, Tony?
Ja, det är ju frågan. En del tycker ju till exempel att för att vara professionell så ska man inte visa någon form av känslor. Men kan man kräva det av folk att inte de ska visa känslor? Kan de gråta när de ser en patient som de kanske har haft väldigt länge, och den mår illa eller dör eller vad den gör? Då är det ju en gräns där, och folk tycker olika om hur mycket professionalitet det är i det. Jag tycker ju att man kan vara professionell ändå fast man visar känslor. Men vad tycker du?
Alltså för mig, alltså så här, speciellt så här tårar, det är ingenting jag kan känna att jag kan kontrollera, så gråter jag, då gråter jag. Det är liksom, alltså I have no choice.
En kroppslig reaktion menar du?
Ja. Sen om det är professionellt eller inte. Alltså jag får ju betalt för det i alla fall.
Det är rätt inställning.
Är inte det som är definitionen?
Nej, men det är ju en, som du sa, professionalitet är ju det här att man får betalt för det man gör. Det får ju alla sjuksköterskor, men inte tillräckligt enligt många. Jag tycker inte de får tillräckligt bra betalt. Men de erfarenheterna jag har från vården är att de gör ett fantastiskt jobb trots de få förutsättningar och sämre förutsättningar de får hela tiden. Sen är det också, kan man vara professionell när man tycker då att lönerna är åt helvete och man blir behandlad som en slav av chefen och sånt. Det är ju också en fråga.
Ja. Nej, jag tänkte lite på det här du frågade, vad är det professionellt? Alltså jag tänker ju att sjuksköterskesvaret är att du ska bete dig på det sättet som din patient vill att du ska bete dig på.
Ja, det är en rätt inställning på ett sätt. Så du har ingen egen vilja då? Att du följer vad patienten säger?
Nej, men det är sånt man lär sig så här basic, att man ska inte behandla patienter som man själv vill bli behandlad. Man ska behandla dem som de vill bli behandlade.
Ja.
Och det är jättesvårt.
Ja, jag tolkar det lite som att man ska vara lyhörd för patientens önskemål och behov. Mm. Det, så kan jag tolka det, men jag tycker det är en dålig formulering själv.
Nej, men det är väl kanske en vision man har.
Ja. Jag förstår ju tanken med det, förstår jag. Det är ju rätt att tänka. Någonting som jag tycker som vi skulle kanske erbjuda både vårdmänniskor och socionomer och sådant, en kurs i bemötande. Där vi skulle tillsammans med Teater över gränser köra någon liten exempel på olika beteende och bemötande och sen diskutera det på scen med studenter. Det hade varit en intressant grej. Det är en tanke som får in i skallen på mig nu.
Ja, alltså jag tänker som sjuksköterska, du läser väldigt mycket omvårdnad. Det är ju liksom din bas. Och undersköterska läser också. Läkarna läser ju inte. Men det är ju också så här, det du läser, du kanske inte gör det du läser också. Så det...
Nej, det är inte alla som tar till sig kunskapen i sig. Men ni har kunskap eller bemötande på schemat alltså? Under utbildningen?
Alltså det finns ju massa olika teorier. Men det är jättetråkigt med så här hur man ska se det och liksom så här. Så nu, men det är ju skillnad på om man läser dem och man agerar. Jag tänker man övar på praktiken. Och lite det här sjuksköterskeriet, det är lite så här common sense egentligen. Tycker man, men tydligen inte alla. Ja.
Men jag tror ju på att man måste lägga in det i schemat för att sätta fingret på det och tala om att detta är viktigt. Annars, man kan inte förutsätta att sånt ska man ha. Det är alltså sunt förnuft, det borde alla veta.
Mm.
Utan det måste tryckas på, tycker jag.
Jag minns vi hade någon så här kommunikationsföreläsning och sen hade vi någon så här att vi spelade teater och då någon var patient och någon var sköterska och så. Så det är ju också så här, gör du en gång du kanske inte lär dig. Och så. Det är väl ett mer så tankesätt. Det kommer väl med tiden, tänker jag,
ja.
Om man jobbar på det.
Ja, men det är så, en del har det och en del kan aldrig lära sig det. Det har jag själv upptäckt i mina erfarenheter som patient. Att det är en del människor som kanske har jobbat där i ett halvår och har det, kan det jättebra. Och sådana som har jobbat där i 30 år som har fortfarande inte lärt sig någonting. Så det är ju från person till person. Ju. Det beror på vilken inställning du har till ditt jobb. Att du är där bara för att lyfta en lön eller om du är där för att utföra ett arbete.
Ja, det är såklart. Man kanske blir så nedbryten när man jobbar några år inom vården, att man liksom man hittar så här överlevnadsstrategier.
Jo, det är ju så också att man har kanske försökt de första 20 åren att skapa någon förändring och hela tiden kört huvudet i vägen och kämpat, men till slut så ger man upp.
Mm. Alltså nu poppade upp en sak som hände på min praktik på somatiska. Min handledare, vi hade en patient som han var från Finland och de ville flytta honom till Finland för vård där, för du ska inte belasta här. Och han hade, jag minns inte exakt vad han hade ont, och han hade en sån här, jag minns inte vad det heter, men det är som slang in i ryggmärgen, så han har smärtlindring. Och för att ta bort den, han måste vara under en viss värde på VAS. Det är så här, hur ont har du från 1 till 10? Där 10 är den värsta tänkbara smärtan och 0 är ingen smärta. Och så sa hon, när hon tyckte att han sa att det är för högt, så sa hon, men om 10 av 10, eller tänker vi att jag krossar din pung mellan 2 tegelstenar. Och jag berättade det för någon sjuksköterska, och han bara så här, han har jobbat för länge, och så här, hon har jobbat i 1 år.
Ja. Det hade nog varit en 12 för mig.
Ja.
Ja.
Men ska vi köra en låt och sen sammanfatta lite? Give Me Some Lovin' av CC Topp. Då var det allt för idag. Så det är min uppgift då att sammanfatta det. Försöka sammanfatta lite så här vad vi har pratat om. Jag har ju pratat utifrån mitt perspektiv så här, inom sjukvården. Och så här, hur kanske patienterna inte får all den information som de kanske vill ha. Jag vet, Roger pratade lite om att han fick inte så mycket information. Vilket jag fortfarande menar, det är lite omvårdnad. Så läkarna har inte läst det. Men de borde i alla fall. Sen också hur det känns att vara patient, men också hur man som personal ska vara. Alltså man kan vara, vissa är, man ska vara empatisk och professionellt samtidigt. Och kan man ju vara, men man kanske inte klarar av det alltid. pratade lite om allmänhet. Jag tror Martin tog upp lite det här med olika alltså i samhället så här olika professioner om de är det behöver de empati och sånt. De pratade vi pratade kanske inte på mick men vi pratade lite om med tanke på definitionen empati som är betecknat förmåga att uppleva och förstå andra kännande individers känslor vilket då att du kan bara ha empati för någon annan som känner någonting och då pratade vi lite om djur utifrån det. Det var mig och Maria pratade lite om det. Ja, sen har jag förmodligen glömt jättemycket saker. Men, ja, men då tackar jag för uppmärksamhet. Och så önskar jag en fortsatt trevlig dag. Och hoppas ni kommer tillbaka igen. Vadå, nästa är Sankt Peter, sista. Av Inna Worldsen. Fin låt.
A little Saint Peter in a hospital bed.